There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Market Makers presenteras även denna vecka av tradingmäklaren IG. Är du trött på att börsen stänger 17.30? Med IG kan du handla utanför marknadens öppettider. De flesta av IGs marknader är nämligen öppet dygnet runt måndag till fredag.
Detta är alltså aktier, index, råvaror, valutor och krypto som du kan handla så fort du ser en möjlighet. Upptäck IGs utbud och handelsplattform på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Vi säger stort tack till IG.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with their rate bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till det 200 avsnittet av Market Makers. Hur känns det, Fabian? Jag ser att du har på dig finkostymen.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Inte trodde man att vi skulle sitta här 200 avsnitt senare, cirka 4 år. Jag tror att vårt 4-årsjubileum var den 20 september, så infaller ju i den här veckan också. Förra veckan var det då.
Ja, men det är ju faktiskt rätt otroligt. Lite lustigt också att det sammanfaller i princip med min dotters, min första barns födelse också. Fyller ju också 4 år här nu om några veckor. Så att, jag undrar hur vi tänkte där med tajmingen.
Det är perfekt, det är skitlätt för mig att komma ihåg.
Eller hur? Framförallt för dig blir det rätt att komma ihåg. Men vi ska ju faktiskt försöka tänka tillbaka lite och reflektera lite över vad vi har lärt oss under de här 4 åren. 4 år är ju inte dock en lång tid egentligen, så att det är lite larvigt. Men vi kände att vi måste ändå få försöka fira lite grann i alla fall på något sätt.
Exakt. Så vi har tagit in en mängd frågor från Twitter, och det handlar ju allting ifrån vad vi har i portföljen nu, vad våra toppicks är, men också vad våra största misstag har varit sen vi började handla på börsen.
Och en hel del trams är det också.
Ja.
Det är sånt man får leva med.
Litet allt i allo avsnitt.
Men sen har vi också något annat stort som är på gång. Eller stort ska jag inte säga, men en jäkligt rolig grej, och det är att vi faktiskt kommer att lansera en NFT, eller vi har lanserat en NFT, non-fungible token. Och det är väl många som redan har har räknat ut det kanske, och det känns ganska givet. Det känns som helt i linje med våran profil. Det vi har gjort då helt enkelt, vi har tagit fram tillsammans med en grafiker fyra stycken legendariska investerare. Det är George Soros, Warren Buffett, Charlie Munger och Peter Lynch. Och så har vi gjort om dem till någon form av, vad ska man säga, en form av Street Fighter pixlerade liksom fighters i princip, som man kan då som man kan då köpa. Så man får helt enkelt betta på sin favoritfighter.
Exakt, och det här är, tycker vi, är skitkul. Vi har ju varit inne på kryptospåret rätt länge. Vi tycker det här med NFTs är jäkligt kul. Och det här är inte någonting som vi har snott ihop på en eftermiddag, utan det här tog oss väl ungefär 6 månader att komma fram till vad vi skulle göra, hur vi skulle göra det, när vi skulle göra det. Helt enkelt varit en iterativ process. Och vi är rätt nöjda med det här. Vi tror inte som sagt att det här kommer, eller som sagt, vi tror inte att vi kommer bli liksom rika, eller att de här i framtiden kommer att värda flera miljoner kronor. Det är som en kul grej.
Precis, det är inte riktigt det som är syfte på det. Jag tror faktiskt, summa summarum, så räknar vi med att gå lite back på hela den här processen. Men det är en jäkligt kul grej. Vi tycker att det är lite roligt, ett sätt att fira 200 avsnittet. Och det som ska tilläggas här, det är att det finns vissa perks med de här också. Tanken är att den som är ägare av en sån här NFT, det finns alltså fyra stycken, och de fyra ägarna kommer vi till exempel då ha en direkt kontakt med oss, så vi kommer kunna sitta och snacka om olika grejer. Och framförallt så planerar att vi ska ha en årlig träff där vi ses allihopa och kanske går ut och käkar en god bit mat eller någonting och snackar aktier då. Så det kommer ju också bli svinkul. Och sen om man då tröttnar på oss och tycker att vi är en skitpodd på sätt, eller vi var otrevliga på senaste träffen, ja, då kan man sälja vidare sin NFT igen på den öppna marknaden, och förhoppningsvis kanske man själv går då lite med vinst.
Vet du vad som skulle vara roligt? Det är att ingen bjuder alls. vilket är, det finns en hög risk att det också händer.
Men det är ju inga problem, för då får ju vi sitta tillsammans. Det kan ju också vara så att någon köper alla fyra för att de vill ha all tid själv också.
Exakt, för vi, jag och Niklas, vi möts ju upp några gånger om året, och ja, det är helt enkelt en invitation till utomstående att följa med på det mötet.
Precis, men vi har sån extrem hybris att vi tycker folk ska betala för att få vara med. Nej, men så här är det. Och det vore ju tråkigt om, som sagt, om ingen köper det här. Och därför har vi faktiskt i första segmentet här strax i podden, så har vi faktiskt en liten genomgång av hur det funkar med att köpa en NFT. Och det är också, det är dels också för att jag får den frågan väldigt ofta sen jag köpte lite NFT. Så är det många som frågar, hur gör man egentligen? Så det är en väldigt kort förenklad guide till hur man gör. Jag tror att den kan vara nyttig för många att höra. Och sen, som sagt, kommer vi också svara på de här Twitter-frågorna också, vilket jag tror kommer bli riktigt kul.
Ja! Och är du intresserad av att kolla in de här NFT-sen, se hur de ser ut. Vi har lagt mycket effort på de här. De är jävligt coola.
Så de är faktiskt riktigt, riktigt roliga. Och de är animerade dessutom.
Har du spelat gamla fighting-spel, oavsett konsol eller vart du har spelat, är finance-fan, kan det vara jäkligt kul att kika på de här. Så glid in på marketmakers.se/NFT eller gå in på OpenSea och sök på Legendary Market Makers.
Och det ligger förstås en direktlänk i avsnittsbeskrivningen också. Det kommer pågå en aktion på de här. Den kommer ligga ute i ungefär en vecka från att avsnittet släpps. Och sen då helt enkelt högsta priser på varje vinner aktionen då. Och sen tänker vi att vi får göra så att man får höras av via mail. Och skulle det ske någon dispyt, så är det enkelt att bevisa sitt ägarskap via sin wallet då, såklart. Med det sagt, låt oss hoppa in på dagens avsnitt, och innan det vill vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i den här podcasten. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys, och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med fisk.
Denna vecka sponsras vi också av NBX, Norwegian Block Exchange, som är det enda valet för dig som vill ha en professionell handelsplats för kryptovalutor.
Hos NBX kan du handla alla de stora kryptovalutorna i en säker miljö som är godkänd av norska Finansinspektionen och som är fullständigt försäkrad.
Nu har man dessutom uppdaterat plattformen så att den fått en makeover med enormt förbättrad användarvänlighet. Gå in och kika själv på nbx.com/mm, alltså nbx.com/mm.
Perfekt nu om du kanske ska köpa lite Ether för att lägga ett bud på vår NFT. Så besök nbx.com/mm och vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, och låt oss då först börja med NFT-spåret. Vi har ju tidigare i sommarserien bland annat pratat om vad NFT är, non-fungible token. Alltså, bara för en snabb recap, det är alltså du tar någon form av, egentligen vilken typ av digital tillgång som helst, till exempel då en bild på ett konstverk eller någon form av samlarobjekt då, som våran NFT till exempel. Och sen lägger man det här på då blockkedjan. Och det som är tanken där, det är helt enkelt att det inte går att då kopiera. Visst, du kan fortfarande kopiera bilden och sprida den, men du kan då via den här lilla blockchainen, eller via den här koden, säga att ja, men det är faktiskt du som äger rättigheterna till det här digitala verket. Och då kommer det ju förstås upp väldigt mycket vanliga frågor eller vanlig kritik, och den tänkte jag att jag skulle bemöta lite grann, för att jag har gjort det till individer på exempel Twitter, men jag tänker att det kan vara bra att lägga ut texten här lite grann och förklara hur jag ser på det i alla fall. Den första klassiska frågan som man alltid får, det är: varför skulle man vilja äga någonting som går att kopiera? Precis som jag sa, det går ju för vem som helst att bara ta den här bilden som du har lagt ut och kopiera den och så använda den själv. Och den frågan går ju såklart att då besvara med motfråga: vad är det som hindrar dig från att ta en bild på något konstverk? Vem som helst kan fota av Mona Lisa, men det betyder inte att de äger Mona Lisa. Någon kommer ju att invända liksom nu att Mona Lisa har också fysiska egenskaper. Det går att åldersbestämma färgen med kol-14-metoden och så vidare. Men låt oss då istället ta fotokonst som exempel. Det var fotografier, till exempel Phantom, som jag såg, fotades av en Peter Leek, och den såldes för $6.5 miljoner. Det fotografiet är ju i sin grund, eller sin natur, digitalt. Det är ju liksom en råfil fotad på en digital kamera. Så vem som helst som bara kan kopiera den koden kommer ju att då kunna ha exakt samma fotografi. Och vem som helst kan göra en högupplöst inskanning och skriva ut upp exakt samma typ av material och så vidare. Var sitter då värdet i det konstverket? Jo, det sitter ju förstås i ägarskapet. Det är faktiskt någon som har betalt sjuka pengar för det här, för att ta över ägarskapet. Och det där kan man försöka hävda lite självfyllande, men det gäller ju all konst. Om värdet stiger ju just för att du har betalt ett högt pris för det, för att då skrivs de i media och så vidare. Men det som då är intressant, det är ju egentligen ägarskapet. Och det kan du ju bara bevisa egentligen snarare med att du har ett kvitto. Och har du betalt väldigt sjuka pengar för det, så kommer det antagligen också vara noterat någonstans i media. Det kanske också finns någonting hos Auktionsverket eller konsthandlar och så vidare. Så att slutändan är det ju liksom, måste det ju vara kvittot eller någonting som gör att du bevisar att du äger verket. Och på samma sätt ligger ju värdet i en NFT. Vem som helst kan ju ta bilden. Det är inte där värdet ligger, utan det är att du kan bevisa ägarskap av bilden med då din adress till din wallet, helt enkelt, där transaktionen har registrerats. Plånboken, eller en wallet då, är ju liksom som sagt en adress, lite som ditt IP-nummer på nätet. Det är någon form av ID, kan man säga, som då kopplar till ditt ägarskap. Det blir liksom din identitet, och det är därigenom du visar då ägarskap av vissa saker. Och en del då, de säger att till exempel NFT är osäkert och totalt värdelöst, eftersom NFT ligger ju bara på handelsplattformen där du har handlat den. Men det är egentligen ganska ointressant, för att bilden kan du fortfarande ha på datorn även om handelsplatsen skulle lägga ner imorgon. Du har fortfarande kvar transaktionen, den finns fortfarande registrerad i blockkedjan. Och du kan visa upp den i wallet. Din wallet är helt frikopplad, och blockkedjan också är helt frikopplad från handelsplatsen. Dessutom får man väl utgå från att det finns ganska många backupper på de här handelsplatserna och så vidare, i och med att det är så många som har lagt ner enorma värden i att köpa NFT:er också. Nästa grej då som gör NFTs intressanta, det är ju att det inte alltid handlar om själva konstverket eller bilden i sig. Utan vissa NFTs ger ju en form av status. Precis som märkeskläder, så har du en NFT som alla vet är väldigt dyr, ja, då ger det dig en form av status som signalerar att du har råd med en NFT, när det signalerar att du är medlem i någon form av exklusiv klubb.
Ja, exakt. Och det är det här som är jäkligt en till cool effekt av NFT, så att den hela internet-communityn och som vi pratade om för innan sommaren, hur sådana här communities byggs med krypto. Om du kollar på väldigt många som äger till exempel CryptoPunks eller Bored Apes, då äger de ju kanske inte de här just för att de tror att de kommer appreciera jättemycket värde. De har gjort det, men de äger dem väldigt mycket för att de ska vara med i en speciell klubb. De ska få tillgång till kanske Discord där de möter väldigt specifika människor, eller få gå på event där andra människor som har de här NFT-sarna också får gå, men inga andra, alla andra uteslutna. Så det är jäkligt intressant hur det skapar en helt ny typ av community, som till exempel kanske en konstcommunity också gör, men som är kanske lite mer stängd för normala människor.
Och det finns en mängd andra perks också som kan komma med det. Till exempel kan det vara att man på olika sätt blir del av en organisation, alltså en decentraliserad organisation, en DAO som vi pratat om tidigare. Vissa sådana organisationer bedriver ju projekt och som kan vara delaktig med, så till exempel någon NFT där man då varit medlem i en DAO som utvecklat ett kasino på blockkedjan. Och hade du då den NFT, ja, men då fick du till exempel varje månad en utbetalning i deras interna token som du kan spela med på kasinot. Och det finns massvis med olika typer av varianter på det här. Det finns någon NFT som ger dig liksom access till olika typer av sportevent. Sen det som är jättevanligt och det som nästan genererar mest pengar på många NFT, det är att du får så kallade airdrops. Det vill säga att har en liksom artist lanserat en stor framgångsrik NFT-serie, när den då ska lansera nästa, då är det vanligt att man då ger ut den serien liksom gratis till de som ägde den förra. Så genom att äga en dyr exklusiv NFT så kan du också få tillgång till andra NFT:er innan de så att säga släpps. Det är lite som att du får vara med liksom på en pre-IPO eller någonting, för att du varit med en tidigare IPO. Så det är som alltid, har du byggt upp en viss status och ett nätverk, så kommer du få en massa värde ur det.
Exakt, så egentligen det som är intressant med NFTs också är det, det handlar väldigt mycket inte bara om konstverket i sig. För många av de här, till exempel när det kommer till typ CryptoPunks, de är ju AI-genererade. Det är ju 5000 olika konstverk som säljs. Och man, det kanske inte är så stor skillnad mellan varje konstverk och hatten. Det är ju mycket mer, det stora egentligen faktiskt att ha en av de här CryptoPunksen snarare än de kanske är superfina om man vill sätta upp dem på väggen.
Märk väl nu att vi dock pratar om vad det är som gör en NFT unik eller som ger den ett värde. Vi säger dock ingenting alls om hur stort det värdet ska vara. Att en CryptoPunk ska handlas för $1 million eller $1, det har vi liksom ingen aning om. Det är ganska svårt att avgöra. Jag såg nyligen var det någon, när Sotheby's hade en auktion nu, så var det någon som betalade närmare $25 million för ett par då av de 10 000 apor som ingår i den NFT-serien Bored Ape Yacht Club. Så en kvarts miljard alltså för att påvisa ägarskap av några bilder på tecknade apor. Så uppenbarligen finns det ju någon betalningsvilja, men man kan ju hävda att det är en sjuk bubbla förstås. Det kommer ju framtiden utvisa. Men i och med också, det är ju så lite så konst funkar, i och med att det faktiskt har handlats nu på Sotheby som ger ett väldigt stort erkännande av det här, i och med att det handlas till så stora belopp och att många kände sig och så vidare också har köpt in sig, så ger det dock en jädra proveniens och status till just de verken. Det betyder dock inte som sagt nödvändigtvis att det är ett rimligt pris. Men ett värde finns där, för det är en viss exklusivitet, det är en viss uppmärksamhet och så vidare du får av det här. Och det är just det här värdet vi pratar om som skiljer då en vanlig JPEG på nätet från en NFT, för den har en unikhet. Och då tänkte jag prata lite om hur man själv gör om man ändå vill doppa tårna i det här. Jag tycker ändå att det är ett så intressant fenomen. Och även om det skulle visa sig om 20 år att det här var en gigantisk bubbla och det finns inga NFTs överhuvudtaget längre, så tycker jag ändå att det här är något intressant som man bör utforska, för att det är en kul grej om inte annat. Och jag får som sagt väldigt mycket frågor om folk som undrar hur ska man göra det egentligen, hur funkar det, hur handlar man och så vidare. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle liksom paktera ihop det här till en jätteenkel liten guide. Också såklart, eftersom vi nu släpper våra NFT, så vill vi så att så många som möjligt ska känna att det här inte är skrämmande att gå in på och handla. Det första man gör då, det är att välja en handelsplattform. Det finns ju massa olika, precis som att det finns ett Tradera, det finns ett Blocket och det finns ett Webhallen. Så finns det olika ställen där man handlar NFT. Vi har valt en som heter OpenSea.io. Det ligger förstås en länk till vår NFT-kollektion där i avsnittbeskrivningen. Och det är väl den absolut största handelsplatsen, men det finns andra. Och för att kunna logga in på OpenSea, då behöver man en wallet, alltså en digital identitet egentligen på blockchainen. Och OpenSea, de rekommenderar en wallet som heter MetaMask. Och varför inte då använda den? Den är väldigt smidig, den är väldigt, väldigt stor att använda. När man då går in på OpenSea och försöker skapa ett konto, då guider de en igenom hela den processen. Så det är superenkelt. Och när du väl har en plånbok där hos MetaMask, då behöver du stoppa in pengar i den plånboken. Förslagsvis så stoppar man in Ether, alltså Ethereums valuta. Och det går såklart, om du redan har Ether någonstans, ja, då kan du föra över dem till den här plånboken. Det är inga konstigheter, du kan alltså köpa dina Ether till exempel hos Norwegian Block Exchange eller Kraken eller Coinbase eller vad som helst och stoppa in dem där. Men det jag skulle faktiskt rekommendera om man vill ha det smidigaste alternativet, det är att man betalar direkt med kort, för det funkar att göra det på OpenSea. Så att när man väl lägger ett bud, då kommer den säga att ja, det här budet går inte igenom för att du har inte tänkt med pengar. Vill du lägga till pengar på din plånbok på MetaMask? Och då klickar man ja, och så får man betala med ett kort, precis som vanligt. Jag har stoppat in ganska mycket pengar den vägen, så att jag vågar påstå att det är en säker överföring. Och sen funkar det som så att man går in på OpenSea och letar upp någonting som är till salu. Och vissa saker säljs till fast pris, så då kan man, precis som på Tradera eller någonting, då kan man klicka in på fastpriset och sen så lägger man exakt det bud, liksom det priset, och då får man varan så att säga, eller NFT i det här fallet. Men vissa andra grejer, till exempel vår NFT handlas ju på auktion, och då har man ett visst antal dagar på sig, den som lägger högsta bud vinner, egentligen inga konstigheter mer med det. Så ska man in och titta på någonting och, som inte är vårt då, och bara vill testa och provköpa någonting, ja, då skulle jag rekommendera att man filtrerar ut någonting som har ett fast pris där det står buy now som det står då. För då får man liksom köpa det direkt, annars måste man lägga ett bud. Och det där är värt att tillägga, det skrivs ibland lite medieartiklar om att titta, den här NFT:n säljs nu för det här liksom mångmiljonbeloppet. Många av de artiklarna när det står så är ju inte faktiska försäljningar, utan det är ju när någon har själv satt ett pris, det här är vad jag vill att sälja den för. Och då är det ibland folk som lägger saker för helt sjuka prislappar bara för att det ska se exklusivt ut. Men det intressanta är ju vad det faktiskt har sålts för, och det brukar ofta vara en helt annan siffra. Sen finns det förstås de här Bored Ape Yacht Club och CryptoPunk och så vidare som har varit svindyra. Men det är ovanligt.
Det är väldigt få kollektioner som säljer för så mycket. Och oftast då, om de säljer för så mycket, har de fått någon typ av hype i någon typ av krets. Och det är, från början var det ju ofta i den här Silicon Valley-kretsen, många gamla tech-legendarer som uppmärksammade kollektionerna och köpte in sig och så vidare.
Ja, och det är det här det som blir larvet då, när folk också säger så här, men fast det går ju att tjäna pengar rätt som helst på det, jag ska skapa en egen NFT eller någonting. Jo, men alltså, om du går in och kollar på OpenSea och tittar hur mycket det finns, så ser du att majoritet, alltså 99,99% är ju ren skit och handlas till 0 kronor i princip. Precis som all annan konst. När folk säger liksom, någon som silvertejp och en banan på en vägg och sålde som konstverk. Och då säger de, ja men det hade jag också kunnat gjort. Ja, absolut, men du har inte nätverk i kontakten och du gjorde det inte. Värdet kommer liksom från andra egenskaper och hypen. Det som kan vara ett intressant begrepp att känna till inom NFT, det är det som kallas för floor price, alltså golvpriset. Egentligen lägsta priset, vad handlas den billigaste för? För oftast släpps NFT i kollektioner. Så CryptoPunks är ju en kollektion med massvis med små gubbar. Bored Ape Yacht Club är som sagt en kollektion med 10 000 apor. Och då vill man ju titta, då pratar man om floor price. Vad är priset på den billigaste liksom, gubben eller apan i det? Den kollektionen. Och det är det då som någon som säger om vad är liksom, ja men vad är priset egentligen på det här? För det spelar ingen roll om en av de 1000 aporna har sålts för 25 miljoner dollar. Det intressanta är ju vad den billigaste går för. Det säger någonting om värdet. Så för att sammanfatta, OpenSea.io, det har vi länkat till avsnitt i beskrivningen. Så när man ska logga in där, då kommer en guide genom hela processen och skaffa en sån här MetaMask wallet. Låter superkomplicerat, men det är jätteenkelt. Det är bara några klick rakt igenom. Jag tror inte att du behöver verifiera någon ID eller någonting. Och sen så när du väl försöker lägga ett bud, då kommer den säga att det saknas pengar. Och då kan man betala med ett kreditkort. Förslagsvis om man har något kreditkort med bonus, då kan man ju köpa en sån här 25 miljoner dollars app också. Får man jädra massa eurobonuspoäng. Det man ska ta hänsyn till med NFT dock, det är att det är avgifter i samband med att transaktionen ska verifieras på blockkedjan. Det finns en viss gasavgift som det så fint heter på Ethereum. Och de här har ju varit skyhöga. Nu har Ethereum kommit ner ganska mycket pris, så att de är betydligt billigare. Men jag vet att när jag till exempel var inne och handlade där, då kostade ju liksom den här gas och bara avgiften för att genomföra en transaktion låg ju på typ 2000 spänn. Så det var ganska dyrt då, att bara få köpa någonting. Så då spelar det ingen roll att du köper en NFT som kostar 100 kronor. Då kommer den bli 2100 kronor och så får du betala avgift i försäljningen också. Det är lätt att en väldigt billig grej kan bli ganska dyr där. Så att kolla vad de aktuella avgifterna är. Det ser man när man ska göra själva köpet. Så det är jättetydligt redovisat. Men det kan vara värt att känna till. Jag tror dock att de ligger betydligt lägre idag i och med att priset har gått ner ganska mycket på Ethereum. När du väl har köpt någonting, ja, då hamnar den här NFT:n i din MetaMask wallet. Så du kan när som helst gå in och klicka på den och titta på din pryl som du har köpt eller din bild. Ska man vara seriös med det, såklart ska man ju skaffa en hårdvaruplånbok eller wallet, till exempel Trezor som vi har. Men det lämnar jag som överkurs eller som hemläxa för någon som vill gräva vidare i det här. Och det var väl min lilla guide till NFT. Jag tror att det är någonting som jag tror många inte tar sig för att gå in och titta och försöka och testa. Men det är ju faktiskt någonting man borde kolla. Det är ändå ett tecken i tiden, eller vad säger man? Ett nutidsfenomen som är värt att utforska. Och det är verkligen enkelt idag. Det har byggts väldigt, väldigt enkelt.
Exakt, och jag vill ändå påpeka också, lite som vi nämnde i vårt första kryptoavsnitt innan sommarserien vi hade, att det här är ju fortfarande också väldigt mycket proof of concept. Folk testar runt i kryptovärlden, ser vad som händer, vad man kan göra med det. Ingenting är liksom säkert, men det händer väldigt mycket här i det här spacet just nu, så det är skitintressant att hålla koll på.
Ja, och nu får vi väl då hoppas, hålla tummarna att det här kan sparka folk i rätt riktning, så vi åtminstone får in ett bud i alla fall på varje av våra tokens. Det hade ju varit som sagt tråkigt om vi fick sitta där ensam på middagen. Vad ska
det, kommer sluta med att, det kommer sluta med att vi får skapa upp fyra egna konton och lägga egna bud liksom för att det ska se ut som någon har budat.
Jaha, ska vi hoppa in lite på den här frågan jag har fått in på Twitter då, inför avsnitt 200. Vi tyckte att det var kul att höra lite vad ni undrar från till ni lyssnare. Och många av de här frågorna gick ihop med vad vi hade tänkt prata om. Så att nu får det bli ett rent fråge, liksom, en frågedel då istället.
Ja, exakt. Och vi har ju liksom några egna frågor som vi har valt ut som vi tänkte är bra att svara på. Som vi har fått under resans gång. Och sen har vi massor med Twitterfrågor. Så Niklas, tycker du vi ska svara på våra egna frågor först eller på lyssnarnas frågor?
Jag tycker vi kan blanda upp det helt. Många frågor som sagt går ju ihop också. Så vi behöver ursäkta också om det är någon vi inte nämner. Men sagt, mycket av det som vi hade skrivit ner fick vi också in som frågor. Och många skrev ungefär samma frågor också. En av de vanligaste grejerna som vi fått frågan om, det är någon variation på hur våra portföljer ser ut just nu. Eller det kan man också, vi har fått det i formen av vilket top pick vi har just nu. Vad skulle vi, om vi behövde äga en aktie i 10 år, vad skulle vi välja då? Och så vidare. Vi har fått många, många frågor också om vad äger Fabian egentligen? Det är många som noterar att du efter varenda case så upp säga att jag äger inte aktier här. Jag säger i nästan varenda case att jag äger aktier i det här.
Vilket är konstigt, för att jag har i alla fall senaste 2 månader sagt att jag äger typ 4 av bolagen vi pratat om. Men det tar oss ju lite in i liksom våra portföljteori och hur vi strukturerar vår portfölj. För jag kan ju liksom gå rakt in där och säga att jag tenderar ju att ha mer koncentrerad portfölj än vad du har. Du har ju en koncentrerad portfölj i det att du har några top picks som utgör majoriteten av din portfölj. Men sen kan du ha rätt många liksom 1-procentare, 2-procentare.
Ja, jag har nog alltid legat mellan säkert 10-20 innehav faktiskt senaste fem åren.
Ett tag hade du uppemot 30 innehav var det väl till och med.
Absolut. Och jag, det här är liksom mitt försök till att koncentrera portföljen. Det är fortfarande så mycket jag inte vill slänga, eller slänga ut. Så att jag har fortfarande kvar säkert 10 innehav eller någonting.
Ja, exakt. Medan jag kan säga just nu, jag äger 3 bolag i portföljen. Och det är såklart då, när man pratar om 1 eller 2 bolag varje vecka, att man inte kommer liksom byta ut 33% av portföljen på måfå.
Framförallt har det blivit en tråkig podd om du bara skulle prata om samma 3 bolag om och om igen.
Exakt, vi gillar ju att hitta nya case. Och man kan ju också nämna det här, bara för att man inte säger att man äger i podden betyder inte att man liksom plockar upp det eller plockar in det i portföljen 1 eller 2 veckor senare. Det kan vara att man vill liksom läsa på mer om caset, eller helt enkelt att man bara känner sig mer bekväm med det man har i portföljen. Det betyder inte nödvändigtvis att det är bättre case heller. Jag vet inte, två case kan vara liksom, ha 2 helt olika potential för 2 olika människor.
Ja, men just det där med att man inte köper någonting för att man vill göra mer research innan man gör det. Det för oss faktiskt in på en annan fråga vi fått, eller en annan, det har vi fått i olika variationer. Och det är lite kring det här med hur ofta vi känner att vi ryggar någon annans analys. Men det hänger också upp lite med vad vi har lärt oss under de här åren. För att någonting jag upplevt och som jag gör mer än dig tror jag, det är att jag har ju försökt bli mer snabbare in i många case. Mycket på grund av att vi har ganska mycket fullt upp med att researcha saker till podden och så vidare. Så att mycket case hamnar liksom bara på en bevakningslista. Så man läser någonting som man tycker är intressant, som någon har skrivit om, som man tycker är duktig. Då skriver man att det där bolaget ska jag titta upp senare. Sen går det 1-2 månader och man har fortfarande inte hunnit komma till och titta på det där bolaget. När man väl liksom ska börja verkligen gå ner på djupet och titta på det, ja, men då har det redan gått upp 200% eller någonting. Så man missar ofta liksom det här, vissa case på den grejen, bara att man är liksom seg på att bevaka det eller verkligen gå in på det. Därav att jag då dels har många små bets i portföljen, men också har fler bolag överlag. Det är ju för att jag har liksom över åren gått över mer och mer till att vara ganska snabb på att gå på köpknappen istället. Men jag är också snabb då på säljknappen om du utvecklas åt helt fel håll.
Vilket inte är fel när man har en liksom mer diversifierad portfölj, bredare portfölj och tar flera mindre bets.
Nej, och jag tycker också det är väldigt smidigt, för att det som händer då när man väl köper in någonting, köper en bevakningspost i bolag för att du tycker att det där var intressant, det där ska jag kolla mer på, och det känns verkligen seriöst, som att det här ska jag verkligen titta på, det kan vara någonting som kan vara intressant, då tycker jag, för då kan man ju ta en bevakningspost, det är inte hela världen. Skulle det gå åt pipan, ja, men då är det inte så mycket pengar att stoppa in, så förhoppningsvis så förlorar du inte så mycket på det. Skulle det däremot gå väldigt bra, så kan du liksom öka på det där, men det blir mer verkligt när det väl ligger i portföljen och du ser det varje dag. Då blir det ju påminn om att du skulle faktiskt kolla noggrannare på det. Och du kanske tar det lite mer på allvar för att det är lite pengar på spel också. Så för mig har det varit något som har funkat väldigt bra och som jag trivs med. Liksom. Så gör jag oftast. Och det var svar på väldigt många frågor samtidigt. Dels hur mycket vi ryggar andra. Jo, för i det här första köpet då blir det att man ryggar någon annan som har skrivit om det. För att man tycker att okej, men det här verkar intressant. Och jag tror den här personen brukar ha vettiga liksom, case. Det svarar också på en av de saker man har lärt sig under åren. Eller som jag har börjat med mer och mer.
Ja, alltså jag kan ju flika in där med att jag tror att man ryggar case mindre och mindre med åren. För det blir liksom lite av en... För i mitt huvud när jag hör analys, då är det liksom, vad är framtiden för bolaget? Liksom själva informationsinsamlingen, det är det som hänt. Analysen är det, vad kommer hända med bolaget i framtiden? Om vi i alla fall snackar tillväxtbolag. Och det känns som att... är du inriktad i alla fall på en sektor, eller liksom tech, eller... molntjänster eller vad som helst, du lär dig förstå över tid vad det här bolaget måste göra för att exekvera. Jag tycker i alla fall personligen över tid att man behöver inte rygga liksom på själva analysbiten, för man förstår vad bolaget måste göra. Sen är det såklart, jag tar ju liksom alltid case jag hittar på ställen. Det är väldigt, väldigt sällan jag liksom hittar något case spontant genom att sitta och liksom screena fram det. Men själva analysbiten ryggar man inte, för det känns som, det förstår man, det är lite som med schackspelare. Om du tar en schackspelare till exempel, många som inte spelar schack, jag spelar inte så mycket schack heller, men de tror ju liksom att nu kör de ett move och då sitter de med tusentals permutationer i huvudet av möjliga liksom, saker som kan hända liksom, ända fram till spelet tar slut. Det är inte sanningen. Egentligen är det att de ser en move och så har de spelat så pass mycket att de har ju fått en pattern recognition. De kan se, de känner i stort sett igen det här mönstret som sker på brädan. Och det här ger ju någon typ av introduktion efter en ändlös iteration, liksom iterativ process under flertalet år. Och det är liksom liknande sak med börsen och med investeringar. Och det är en av anledningarna till exempel varför Warren Buffett kan säga ja eller nej till ett, liksom, när han blir pitchad ett företag på 2 minuter. Han kan direkt säga det här är inte intressant, det här är intressant. För det uppfyller kriterierna och då kan han förstå det där tickar boxarna för ett bra case för mig. Och det tror jag att det är en grej du får desto längre du investerar. Sen är det så, funkar inte så för mig alla om man har fel jätteofta och whatever. Men just när det kommer till rygganalyser känns det som att man gör det mindre och mindre desto längre man investerar. Däremot så crowdsourcar jag skitmycket information. Jag, till exempel på Twitter, det är ju sjukt värt. Alla liksom, investeringar jag har, allting jag äger, sitter jag och följer människor som sitter och pumpar ut informationen där på Twitter för att det är helt guldvärt. Du kan helt, jag tror utan tvekan du får bättre information än många av de liksom världens största förvaltare på det sättet, bara för att du har de här hobbyanalytikerna som sitter och
ja, men till exempel riktiga eldsjälar.
Eldsjälar, ja, men du vet, som, det finns ju några som sitter och kollar alla spel för Evolution liksom, och håller Twitter uppdaterad på sånt. Jag hade aldrig gjort det. Jag hade aldrig velat göra det själv, men jag läser gärna andras inlägg på det. Och sånt är jäkligt värdefullt. Och det tycker jag är mer värdefullt än att folk ska sitta och berätta vad de tror om framtiden. För det tycker jag att man över tid ska bygga upp själva. Eller själv.
Jag är helt enig med det mesta du säger där. Dels där som du säger med att hur man utvecklas som investerare, så är det med allting. Det handlar ju samma sak om du är en snickare eller broingenjör eller vad som helst. De första åren du håller på med det, då måste du först lära teori, lära reglerna och kanske försöka efterapa dem liksom, och verkligen härma dem på något sätt. Men desto mer du håller på, desto fler hus du har byggt eller desto fler broar du har designat och räknat på, desto mer och mer glider du in i magkänsla. Och det är ju det som säger pattern recognition, mönsterigenkänning, och man kan också kalla för intuition. Och det är det som händer för, liksom, desto längre man håller på. Att man mer och mer börjar också känna på något sätt om det är rätt eller inte. Man kan nästan känna om ett bolag är bra eller dåligt. Bara va, liksom, att en snabb överblick. Men det andra som säger också jätteintressant med hur mycket man ryggar andra. Jag skulle liksom, när du ryggar andra, problemet med att följa någon blint är att du aldrig själv kan ha conviction då. Så du kan ju aldrig själv ha övertygelsen om att hålla någonting, till exempel vid en stor nedgång eller så. För då kommer ditt, om du bygger allting, hela din analys på vad någon annan har sagt, så finns det ju ingenting som gör att du ska liksom våga försvara innehavet eller behålla det. För mig är det alltid så, ja, informationen kommer ofta från någon annan, precis som du säger, för att man hittar ett case för att någon annan tipsar om det, någon annan skriver om det och man tycker, oj, det där var intressant, och så gräver man vidare om det själv. Där bygger man ju conviction. Och det är därför jag tycker den processen är ganska bekväm också, för då köper jag kanske en bevakningspost om första anblicken. Då säger magkänslan att det här kan nog vara intressant. Kanske man köper en till bevakningspost. Sen börjar man läsa lite mer, och desto mer och mer och mer man bygger på sin kunskap om bolaget och liksom börjar tycka att, ja, men vänta, stjärnorna står nog rätt där, det här kan bli intressant. Desto mer kan man ju bygga på sin position också över tid. Och då vågar man också, som sagt, vara mer även i svagare perioder kanske. Sen tycker jag också, som du säger, att det här med informationsinhämtningen, eller snarare uppdateringen också om innehavet, där är det också jätteintressant, tycker jag också, att rygga andra. För jag har ju, som du säger, min grundanalys och min grundtanke om bolaget, den har man ju själv byggt upp. Men sen, som du säger, jag vill inte heller sitta och uppdatera om alla Evolutions bord som körs liksom. Utan det är väl svinbra att någon annan gör det, och vissa ibland sammanfattar ju saker som händer, och framförallt nyhetsflödet är ju jättemycket Twitter. Folk som får in nyheterna och skriver om dem, och dessutom kanske utvärderar dem. Sen kanske man inte alltid håller med, men det är jävligt bra för den här snabba inblicken, för det sparar enormt mycket tid än att försöka sitta och tolka allting själv från scratch till dem. Men grundanalysen och liksom tanken om vad bolaget ska någonstans, vad de ska göra, vad ska de exekvera för att jag ska tycka det är en intressant investering, det måste komma från en själv. Så är det bara.
Exakt, och därför jag tycker inte det är inte så värt för mig att sitta och läsa till exempel bankers aktieanalyser. Liksom, det är analyser på, kan vara allt från 30 till 100-tals sidor. För det är bara en massa liksom, data som de inte har syftat till. De har samlat på sig en massa data. Det är inte så intressant. Analysen är liksom, vad är X, Y, Z som kommer hända för att det här ska vara en bra investering? Och det kan du sammanfatta på max en A4. Det kan du sammanfatta, är det riktigt bra case kan du sammanfatta det i en mening. Och det är det du vill komma fram till som investerare. Du är inte liksom... Och det är det jag tror många kanske missar. Även många tror att en bra analys är för att den är lång. Eller för att den har ett fint namn. Goldman Sachs eller något liknande på. Men många av de analyserna är skit. Det är liksom, det är bara information som de får betalt. Så desto längre du skriver, för desto mer betalt får du. Det betyder inte att det är en bra analys. För det är inte informationen i sig som kommer göra att du tjänar pengar.
Men nu har du duckat grundfrågan tillräckligt länge, tycker jag, Fabian. Vad är din portfölj just nu? Alla undrar ju det.
Åh, jag vet inte, jag hatar att säga, för då kan jag...
Är det illikvida bolag eller? För annars då säger vi, då skippar vi det.
Nej, det är inte så illikvida bolag. Det är, men jag vet ju att det är några som kommer liksom rygga mig på det. Och jag vet ju att då är det så här, the blind following the blind. Men jag kan säga, Epsilon, det grekiska bolaget, är väl mitt största bolag i portföljen just nu. Vi pratar om det. Avsnitt nummer 194, 193 tror jag att det är. Tips för att lyckas med aktier, det här grekiska Fortnox. Anledning växer som en jäkla, ja, jag vet inte. Kom ju in med omsättningstillväxt på över 100% nu senaste kvartalet. Vad var det, 21 september. Vinst upp typ 400%. Handlas till P14-15. Det är helt galet. Jag tycker det är helt galet. När vi har suttit och pratat till exempel hela förra året om amerikanska techbolag som växer så här, men som har liksom handlats till ja, för det första har de inget PE, men de handlas till hutlösa multiplar. Och så kan du glida in på det här bolaget. Visst, du tar Greklands risken, men det verkar fortfarande som
väldigt grisken, brukar man ju säga i branschen, grisken. För sparade tid.
Verkar som ett väldigt attraktivt bett just nu, för mig i alla fall. Och där återkommer till det vi pratade om förut. Olika saker är olika intressanta för olika människor. Så bara för att jag tycker det är intressant betyder inte att du måste tycka det är intressant. Och framförallt, det här är ingen jäkla rek heller. Jag tycker inte att man måste sätta in, jag har liksom, man måste sätta in sig också personliga personal circumstances.
Men, och det där som du sa är också bra, viktigt att säga, att vissa saker passar inte alla, även om någonting kan vara en intressant investering. Och det är också någonting som jag upptäcker, för vi ska återkomma till de andra två bolagen som du har också. Men för min portfölj, jag redovisar min portfölj månadsvis. Om man följer mig på Twitter så lägger jag upp en gång i månaden exakt vilka innehav jag sitter på och vilka vikter också på dem. Och där är ju vissa som reagerar bland annat. Okej, men jag tog in något bolag och sen pang, så är det bara ute igen helt plötsligt. Och så undrar de, varför sålde du det där bolaget? Och så tror man att det finns någon form av signalvärde att jag inte vill äga det längre. Men då är det ju oftast att man kanske tagit in dem på en bevakningspost och tycker att det här var intressant. Sen börjar man läsa och tycker att okej, men det var intressant. Men det här passar inte alls in i min typ av strategi eller min typ av portfölj. Mycket oftast för att jag känner att det här ligger utanför min comfort zone. Det här kommer inte, eller bara att det är totalt ointressant. Det här kommer inte jag följa. Jag vet själv att det här bolaget kommer jag inte tycka det är kul att följa. Och då blir det liksom inte, då ska det inte vara det, helt enkelt. Så det där är ju också en sån sak. Om du tycker att det är jobbigt att ha en grekisk aktie i portföljen av liksom rent praktiska skäl också, ja, men då kanske någonting man inte ska göra. Alltså det finns så mycket som kan spela in på varför eller varför man inte ska äga någonting som inte har att göra med att det är en bra eller dålig investering.
Exakt, och då kan jag snabbt hoppa in på de andra. Jag tycker inte vi behöver lyfta dem lika mycket, för vi har pratat om dem tidigare. Och det är Kaspi, det här kazakstanska bolaget. Det är inte lika stort innehav som Epsilon är, men jag tycker att det är väldigt intressant. Jag gillar liksom att vara Asien exponerad. Si var ju ett av mina största bolag förra året. Och sen har jag också SmartEye, som har varit en jävla surdeg och dragit ner portföljen. Och det är de tre bolagen. Men jag har också till exempel krypto. Du vet, jag onoterade investeringar. Så att man måste ta det hänsyn också när man kollar på sin totala portfölj. Och vem vet, liksom, om 2 veckor då kanske jag har 5 bolag i portföljen. Jag kanske har 7. Vem vet, det kommer och går. Det är vad jag tycker är liksom attraktiva bets. Vi kan hoppa in på Dave. Hur ser din portfölj ut, Niklas? Och vad är dina top picks?
Nej, men som sagt, jag lägger ju ut min portfölj månadsvis. Så är man jättenyfiken på vad jag gör för någonting, då följer man förslagsvis mig på Twitter just smidigast. Och så kommer man se det exakt varje månad. Och som sagt, man ska inte rygga det heller, för du vet ju inte när jag köper eller när jag säljer någonting. Men det kan nämna kort, jag bara räknade snabbt ihop här nu. Jag har just nu, i alla fall i den ena portföljen här, så har jag ju 13 stycken innehav just nu, 13 stycken aktier. Apropå det här med hur många man har. Och sen så har jag även lite krypto också. Men som du säger då, så är det ju väldigt många av mina bets. I princip alla är ju under 10% av portföljen. De flesta är kanske ner kring 2-3% oftast. Och sen så är det ju liksom framförallt två eller tre stycken innehav som jag skulle se som större. Jag har egentligen två stycken, och det ena är Evolution som står för över en tredjedel av portföljen, och det är ju mycket för att den har gått väldigt bra också. Och sen så Play då, som ligger kring 15%. Båda två bolagen har vi plockat upp i podden. Så det kan väl lämnas bara för snabbt liksom svara på den frågan. Men så är man verkligen nyfiken på de mindre innehaven, vilket jag tycker har noll signalvärde att jag har någon procent där, då kan man så här, kolla det på Twitter om man tycker det är roligt. Men de kan skiftas ut väldigt fort och sådär. Vi hoppar vidare till en mer tramsig fråga. Vi fick in från någon Euroboy67. Det låter som ett riktigt gammalt Lunarstorm-nickname. Han undrade ju dels där med hur portföljen såg ut, men han undrar också om berusningsgraden i varje inspelning.
Ja, och vi kan ju säga då att vi har en two-drink minimum för att inte bara lyssna, men också för att spela in.
Precis, och där har vi faktiskt en lite speciell teknisk lösning som vi har tagit fram. Vi tog in en kille som var rätt duktig på just elektronik, så han har ju liksom monterat in i våra mikrofoner, sitter ju också en alkomätare, så medan man pratar in i mikrofonen så analyserar den löpande promillehalten också. Så då har vi en viss minimipromille för att kunna spela in.
Och det är perfekt, för då kan vi friskriva oss ifall vi ser något dumt. Vi kan bara säga, jag var alkoholpåverkad.
Ja, eller det var inte det jag sa, du hörde fel, jag sluddrade.
Exakt.
En annan fråga också som är superrelevant, det är ju den förväntade avkastningen vi ser framför oss på våra portföljer. Och det här är ju jätteintressant, för det, som jag sa, alla typer av investeringar är ju olika för varje person, eller olika lämpare för varje person. Och det bygger ju på en rad olika faktorer. När man tar Swedsec till exempel får man ju lära sig mycket om det här liksom klassiska rådgivningsidéerna, typ att det finns ju det klassiska, nu svamlar jag till det, men det finns ju det klassiska med att ska du ha pengarna inom kort, då ska de förstås inte ut på börsen. Men ska du inte ha dem på en lång tid så kan de till exempel komma ut på börsen. Och det är egentligen en förenkling av det gamla så här, inom rådgivning, att du vill ju inte riskera pengar som du måste ha. Om jag nästa månad ska betala hyran för mina pengar, då ska jag ju inte liksom gambla bort dem. Det säger sig självt. Däremot kanske de skulle kunna ligga i en räntefond, men då får jag heller inte så mycket avkastning. Och det gäller ju som saker. Du måste ta hänsyn till din tidshorisont. Du måste ta hänsyn till din riskvilja eller risktolerans. För det beror ju på till exempel hur om du sätter liksom, hela tiden kör all in bets, så då kommer du kanske inte sova så gott om natten. Och sen måste man ta hänsyn till en mängd rad andra faktorer.
Fan, har du gått och blivit politiker eller?
Nej, men jag bara försöker...
Säg nu, vad är din förväntade avkastning?
Ja, men jag försöker bara förklara lite kort att det finns olika saker att ta hänsyn till. Och en sån sak är avkastningskrav. Och det ska man ta med sig när man läser de här bankanalyserna som du tidigare pratade om. Att det de ofta bland annat gör, det är att justera ner sin avkastningskrav också för att få en högre riktkurs. För det påverkar ju jättemycket i kassaflödesanalysen, eller diskonterade kassaflödesanalysen, att du kan ju motivera ett jättehögt aktiepris om du då har en väldigt låg förväntad avkastning. Om jag bara förväntar mig 1% avkastning per år, ja, men då kan jag väl vilja betala nästan vilket pris som helst för en aktie. Och då är den ju aldrig dyr, för att jag ändå inte vill ha någon avkastning av det. Medan
ja, men det var ju
normalt sett hos investerare så vill man ju kanske ha avkastning på sina investeringar, och därmed vill ju ha så låg aktiekurs som möjligt.
Det var ju den här, vad heter det? Kommer du ihåg den här, det var en Goldman-analys från 4-5 år sedan där Amazon har liksom en ny high, och då tänkte analytiken, vad fan, vi måste justera upp liksom Amazons riktkurs för att vi ligger så långt efter. Så hade de gått in och snurrat lite på den snurran, och så går man in och kollar, vad har de ändrat? Ah, de har justerat upp terminal growth rate till 7%. Och det är liksom vad man tänker att den ska växa i oändligheten efter att deras stora tillväxtperiod har gått ner. Brukar väl ligga på 2-3% vanligtvis. Så kan man också göra.
Ja, och det där är ju ett stort problem generellt. Nu kom vi in på det här, men det här är ett stort problem generellt med de här bankanalyserna. Är ju att de ofta gör väldigt mycket. De justerar väldigt mycket saker för att de vet att riktkursen gärna ska ligga i linje med den faktiska kursen. Antingen lite högre om aktien håller på att trenda uppåt, men trendar neråt. Och då justerar man det så att ska ligga lite under. Ett kul exempel som såg på det som 89 Olle på Twitter visade. Det var ju på det här kinesiska bolaget Sohu. Det följs faktiskt av några analytiker. Och där har man dock hittat på helt absurda sätt att motivera det extremt låga aktiepriset. Så för bolaget värderas mer eller mindre till under sin kassa. Vilket är ganska sjukt då för ett bolag som växer. Och då har man gjort som så att man har räknat ut liksom, okej, det borde vara värt den här prislappen. Och så sätter vi 50% rabatt på det. Bara helt godtyckligt i analyserna. Och då hamnar man lite över då, den faktiska kursen idag. Så det är lite komiskt. Och det var flera stycken analytiker som har hittat på olika sätt på det här. För att då på något sätt få ned riktkursen. Så att de inte ska ligga liksom tokhögt över. För då sticker man ju takan och det kan ju ge uppmärksamheten. Men vad var egentligen frågan här? Förväntad avkastning. Jag har inte funderat så mycket på det. Det jag har jobbat med hela tiden, jag har alltid försökt ha en absolut avkastning. Jag vill gärna att varenda år ska vara positivt. Och det har ju mycket att göra med att jag tror på att det är väldigt svårt att återhämta sig från en nedgång. Sen får man kommer man ändå ha nedgångarna. Men jag försöker hela tiden ha det i beaktning att jag inte vill förlora pengar. Och det är ju den här gamla, det är väl Buffetts regel nummer ett, är väl att aldrig förlora pengar. Och regel nummer två är att aldrig ska glömma regel nummer ett. Det är väl en klassisk citat av honom. Det där tror jag väldigt mycket på. Det säger sig självt. Om någonting backar 50%, ja då måste du ha 100% avkastning för att komma ikapp. Så jag försöker att inte gå ner. Med det sagt så är det klart att man vill ju gärna ha börsens snitt över tid. Eller minst börsens snitt över tid. Gärna mer. Men en exakt siffra har jag faktiskt aldrig satt på vad förväntad avkastning är. Och jag gör ju heller inga DCF eller något, så det har inte varit en jätteintressant siffra för mig.
Nej, jag vet att vi pratade om det här i podden för några år sedan. Och då tror jag att jag sa typ 7-8%. Precis i linje med index.
Någonstans där vill jag ju också ha som minst. Samtidigt är ju som så, varför ska jag då lägga ner arbetet? Visst, det är kul att sitta och analysera aktier, men det finns ingen anledning att lägga ner arbetet om jag inte får betalt för det. Då skulle jag lika gärna kunna köpa en indexfond.
Absolut, så kan man säga på det. Sen vet jag liksom att i mitt liv i alla fall har jag haft otrolig fördel med att bara sitta och läsa om aktier och läsa om företaget som många som läsa om företag som många som inte gör det helt missar. Du får ju liksom en sjuk inblick i vad företag gör, vad som funkar, vad som inte funkar, hur de liksom växer, vad som funkar i deras produkt, allting som du liksom kan i stort sett sno från de här bolagen och applicera på något annat. Till exempel om du vill bygga ett bolag eller vara med och bygga ett bolag eller whatever. Som jag personligen tycker är värdefullt. Men jag håller med dig. Jag har väl just nu en förväntad avkastning på typ 15% om året. Och jag är väl medveten om att jag antagligen kommer behöva justera ner det här över tid. Men det är väl någonstans där. Jag tycker inte i rådande börsklimat att det är för bullish. Jag tycker inte heller att det är för bearish. Jag tycker inte man ska snacka ner sig själv för mycket och sikta för lågt.
Det är lite lustigt faktiskt. För när jag bara kände magkänslan vad jag skulle säga för siffror, då hade jag velat säga 15% också. Men jag har ingen aning var den siffran kommer ifrån. Det var därför jag inte sa det.
Det känns som en bra så här, lite småjante. För att det låter lite för gemene man. Men det är ju hutlöst hög avkastning över tid.
15% däremot är ju faktiskt, jag vet att Kvalitetspodden när de sätter upp sin buy and hold-portfölj varje år, då är ju målbilden för den att den ska ge 15%. Och då är alltså en portfölj, man köper bolagen här och nu och sen ska man aldrig köpa eller sälja någonting mer i den, eller den ska bara ligga kvar liksom, så det är buy and hold. Och där tror ju de på att man ska kunna leverera 15% per år. Så du ska helt enkelt kunna slå börsen ganska rejält bara genom att du väljer ut lite bättre bolag än det som finns i index. Så det är inte orimliga förväntningar då. Det finns ju folk som har haft dessutom betydligt högre kagger över tid, alltså årlig avkastning. Men jag tror, precis som du säger, att det måste man helt enkelt justera ner. Speciellt om du faktiskt har en hög kagger, för då växer ju också ditt belopp ganska fort över tid. Och det blir svårare och svårare. Då har ju Buffett också sagt att om han skulle kunna ha, om han hade, hans portfölj bara hade varit värd några miljoner istället för de miljarder det är idag, så hade han haft betydligt högre avkastning också. Därav att man kanske inte ska rygga honom idag.
Exakt, och jag tycker det är otroligt viktigt, för det är många som pekar, 20% över tid. Då kommer du vara bättre än Buffett, du kommer aldrig klara av det. Jo, men vad fan kan Buffett köpa nu? Han kan inte köpa, han kan inte investera i någonting. För då måste han köpa hela bolag som när han köpte Heinz. Det är ju skitkast investering, men han hade inget val. Han måste sätta de här pengarna i rullning på något sätt. Så han har ju liksom, hans universum är liksom typ 100 bolag. Berkshire Hathaway liksom.
Det finns någon sån sägning.
Liksom, ett av de största bolagen i världen.
Han har ju sagt till och med någon gång att, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna nu, men han har ju sagt till och med någon gång att skulle han ha haft $1 million istället för den portföljen han har nu, eller någonting i den stilen, då hade han kunnat leverera 40-50% avkastning per år, hävdar han. Och det är ganska kaxigt sagt, men han har ju sina track records som bevisar det. Men det har att göra just med att portföljstorleken blir ett problem efter ett tag. Så alla måste justera ner sin kagger. Sen är det jättemånga saker som ligger långt över det tid. Vi fick ju faktiskt en fråga apropå det om kaggar. Ska vi lyfta det nu eller? Det känns som att det hänger ihop med ämnet.
Lyft det. Jag vet att du har en riktigt bra kaggar.
Det är därför vi pratar om det.
Kör.
Men det är också så här, det är egentligen totalt ointressant om man inte utvärderat över en lång tidshorisont. Det förstår bli intressant. Jag vet ju en till exempel investerare som jag känner som har legat på drygt 30% i runt 20 år eller vad det är. Så de har alltså gått igenom finanskrisen, nästan dotcom-bubblan också med den kaggen och corona och så vidare och så vidare. Och haft 30% kagger liksom över nästan 20 år. Dels är det bara slå in Excel vad det gör med beloppen över tid. Men framförallt är det en jädra bedrift också att kunna upprätthålla det över lång tid. Jag just nu tittar jag på om jag summerar från halvåret. Jag summerar ju den oftast halvårsvis och årsvis brukar jag göra. Och kollar jag på senaste summeringen då, så efter halva 2021 har gått, så ligger min CAGR på lite drygt 36%. Och det är verkligen ingenting jag tror kommer hålla över tid. Men det är liksom det som jag har haft de senaste, och jag har räknat det där på, vad är det, 6 år blir det nu. Så det är liksom inte en lång tid, så det är inte ens över en hel börscykel, vilket gör det ganska ointressant. Men det känns ju ändå i alla fall bra just nu då.
Jag har en bra cop-out answer. Jag räknar inte med ett CAGR. Jag tycker det är fullständigt ointressant. Och jag vet vad folk kommer säga: men hur ska du då veta om du blir bättre investerare? Och jag tycker det är sjukt dåligt sätt att veta om man blir en bättre investerare. Först och främst, varför ska mitt första år på börsen räknas med i CAGR? Jag är en helt annan person, jag är en helt annan investerare nu. Det är jättekonstigt att jag ska ta hänsyn vad som händer de första åren på börsen. Liksom, när jag börjar peta i aktier efter... Liksom...
Och det behöver ju inte vara med det heller. Jag är inte med de första åren i den uträkningen. Men det har också att göra med att jag inte förde statistik då. Utan jag har ju egentligen bara fört statistik... Ja, från det då har jag bara fört statistik. Därifrån har jag också räknat min CAGR. Det jag egentligen är intresserad av där, det är att titta på vad är årsavkastningen. Jag brukar jämföra med index. Inte för att jag egentligen bryr mig om index, men för att jag vill se liksom, okay, hur mycket skjuts fick jag av index. Som i år nu, om XS30 är upp liksom 20-30%, ja, men då känns det som att om man inte har liksom, om jag också ligger på 20-30% upp i år, då kanske mycket kommer av en generell hås. Det är det jag försöker kolla. Och jag tycker det är intressant att ha haft dålig avkastning ett år. Ja, men då vill man gärna veta hur börsen gått i stort. Var det allmänt ett dåligt år till exempel? Och där tittar jag också då på att för just så här, har jag liksom haft minusår och sådana saker som jag gärna vill undvika. Så att därav att jag har ändå en CAGR, för då vill man ändå räkna ut det för att det är kul.
Absolut. Och det, jag förstår
kommer
det.
Min CAGR gå dåligt, då kommer jag sluta räkna på den.
Du är inte unik att säga så heller. Inte för att vara liksom taskig eller något sånt. Men sen har man ju också år som till exempel förra året, då det gick extremt bra. Det var mitt bästa år någonsin. Och då är det så här, ska jag räkna med det i CAGR också? Det förvränger hela mitt CAGR. Kommer antagligen förvränga hela mitt CAGR och resten av mitt liv.
Fast det är det som är ett CAGR. För det är jättemånga. Du kan titta på de här riktigt koncentrerade investerarna som har ibland år där de går 300% plus. Och sen har de år när halva portföljen halveras. Men det är ju ointressant, för att du utvärderar ju den strategin över lång tid, över 10-årsperiod till exempel. Ja, då kanske du hade ett CAGR på 30%, och då var ju det en bra strategi.
Men frågan då är att om jag får ett orimligt högt CAGR, eller artificiellt högt CAGR för 2020, som alla kan säga var det tokigaste året någonsin, det sort sett slängde in dina pengar i ett jäkla SaaS-bolag, så gick det liksom 2-3 gånger pengarna, eller mer. Är det verkligen rimligt att sitta och räkna, där gjorde jag my best work, my best investment work, bara för att man vågade köpa dyra bolag som sen gick upp och blev ännu dyrare?
Det är ju jag tycker att det är enda sättet att beräkna. Det är ju så index beräknas också. Alltså den ligger ju med oavsett hur det går. Det som blir...
Ja, men fan, vi vill inte ha några jävla indexryttare. Nej, men... Vi har ju kommit fram till att de är dumma i huvudet, de här indexpersonerna.
Jag menar att utvecklingen måste ju beräknas på det sättet. För om du drar ut det, det är därför jag menar att 6 år är en kort historik. Om du drar ut över 10-20 år och fortfarande har samma CAGR, ja, då kommer ju det ett året som var exceptionellt, antingen exceptionellt bra eller exceptionellt dåligt, det jämnas ju ut över tid. Det är därför det blir intressant på 10-20 års sikt. Då tycker jag att det är jätteintressant.
Ja, det är rimligt. Det är absolut rimligt. Jag kommer antagligen fortfarande inte räkna mitt CAGR, för jag tycker...
Du har fullt upp med att räkna sedlarna istället.
Räkna sedlarna. Ja, men det är så här, jag tycker inte det spelar så stor roll om du når upp till liksom vad du vill avkasta. Och sen kommer du göra misstag. Jag tycker det är bättre att avgöra liksom, varför gjorde jag det här misstaget, och inte göra om det liksom.
Men så svaret då på frågan från @aktiealkoholist på Twitter. Han frågade vem har bäst CAGR, och då vinner ju alltså jag där på walkout. Eller vad heter det? Walkover heter det. Förlåt, inte walkout. Walkover.
Så kolla. Jag vet att så här... Eftersom vi brukade redovisa vår årsavkastning i podden, och vi redovisade privat förra året, så vet jag att vi har, varje år i alla fall som vi har haft podden, har vi haft någorlunda liknande avkastning. Förutom ett år där du drog 40, jag drog 10.
För att vi påverkar varandras aktier.
Men jag vet att förra året så hade jag bättre avkastning än vad du gjorde.
Det är sant, varför du riskade lite mer.
Ja, det är sant. Jag tog högre risk i portföljen.
Och det är därför jag är med att det är intressant. För det kan ha då ett exceptionellt år som 2020. Och ändå kanske man inte får fenomenal avkastning. För att man inte vågade kanske ta den risken. Och många tror jag under coronaåret. Många sålde kanske ut sig på botten där i mars. Och sa att fan, det här var ingenting för mig med aktier. Och så lägger man ner det. Och då liksom slutar man liksom sin portfölj 50% back. Ja, därför tycker jag ändå det är intressant att se hur agerade du sen. Och vad fick du för slutlig avkastning. Sen är både du och jag helt överens om att det här med att man ska just mäta från 1 januari till sista december. Det är totalt ointressant egentligen. Alltså varför man tagit just det?
Det är men nu är det vi har. Fuckar över folk helt.
Och då tycker jag att och därför tycker jag ändå, drar man ut över liksom 10-20 års horisont, och då är det ganska intressant att kolla på en snittårsavkastning. Så jag får ju mest statistik på den för att det är intressant att se över tid hur den håller sig. Och jag har faktiskt haft, det har varit liksom samma kagge i princip jämnt, förutom första året. Andra året blir det, förlåt. Så att på så sätt ändå tycker jag det är intressant att den har varit liksom samma hela tiden. Även fast vissa år har stuckit ut väldigt mycket åt olika håll. Men nu släpper vi det. Vi kanske ska dra några snabba, oseriösa frågor här bara, så vi fått med dem. Så får vi se vad vi tar med på slutet. Kanske vi tar någon vettig fråga på slutet. Och en snabb fråga. Börspodden eller Fill or Kill har vi fått av @Tobias Wahlberg.
Ja, du kan ju svara först.
Och mitt svar då, jag lyssnar ju på i princip de flesta svenska börspoddar. Mycket för att också veta vad andra pratar om, så att inte vi ska upprepa exakt samma saker som alla andra sagt. För då blir det ointressant att lyssna på det. Jag tycker att båda är väldigt bra av två helt olika anledningar. Fill or Kill måste jag säga ändå är lite bättre på djupet eller kvaliteten på liksom aktierna de pratar om, eller liksom investeringarna de pratar om. Men börspodden ligger i en annan nivå underhållningsmässigt, det är väl det man får säga. Och sen så har de ju framförallt bäst kalsongreklam i börspodden. Och jag tror också att man kan nästan se mina betyg på saker genom hur snabbt jag lyssnar på dem. Och då noterar jag att börspodden lyssnar jag på i 1,7 gånger hastigheten, och Fill or Kill ligger på 1,5 gånger hastigheten. Så det måste ju betyda att jag tycker att innehållet i Fill or Kill är lite mer lite viktigt att hålla koll på, eftersom det går lite mindre snabbt där. Men båda är roliga och bra poddar, ska jag säga.
Jag tror faktiskt aldrig jag har lyssnat på Börspodden. Så det ger ju automatiskt win till Fill or Kill. Men jag har nog inte lyssnat på Fill or Kill sen Handelsson lämnade. Så det är big rip till the big man.
Ja, och det kan vi ju tydliga. Vi träffade Handelsson, det var ju några år sedan nu i och för sig. Vi träffade honom en gång, och fruktansvärt intelligent och rapp kille. Och det är ju de andra två också som är med i den podden. Så det ska sägas oavsett att det är väldigt duktigt folk alltså, som håller den podden. Sen var frågan om när kan vi tänkas få se en gäst som är way out of your league?
Vi hade Jack
fråga
Schwager.
Fråga Kiwi Frilla. Ja, precis. Jag tänkte
i
också
julas. Vad fan? Duger inte det för er?
Jack Schwager var ju verkligen, det är han som har skrivit Market Wizards-böckerna. Det var verkligen som gäst i vartsam. Men varför ska han komma med i våran podd?
Det var nästan som han tyckte det själv när han var med. Men han var jäkligt professionell i alla fall.
Verkligen. Och det var riktigt kul. Och det var ju en sån som normalt, så vi vill ju gärna inte göra intervjuer på engelska. Vi vill ju hålla allting på svenska, för det känns liksom att det blir samma format på allting. Men där var en sån där vi gjorde ett undantag, för vi känner, men fan, den gästen, hur har vi ens kunnat få den gästen? Det roliga då, att Kiwi Frida som skrev den frågan satte som exempel av liksom Warren Buffett i podden, och skulle det vara en bra gäst? Och då är det bara en kort grej som jag måste bara nämna ändå. Jag vet inte om vi har pratat om det förut på podden. En av våra största liksom besvikelser någonsin, eller största liksom grejer som hänt med podden, det var ju att förra året, alltså 2020, då hade ju du och jag en resa bokad till Omaha, Nebraska.
Jag tror bara vi har tagit upp det typ 20 gånger i podden.
Har vi gjort det? Kanske vi har. Vi hade i alla fall vi skulle ju åka på Berkshire Hathaways stämma förra året. Och så kom ju corona, så att jag kan känna så här, visst, jag har viss sympati med alla som har gått bort i corona och drabbats av långtidscovid och så. Men jag känner ändå att det största, det jobbigaste som hände med corona, det var ju den där Berkshire Hathaway-resan, att den inte blev av. Och antagligen aldrig blir av nu. De kommer väl fortsätta digitalt, de är ju så jädra gamla, de kanske dör till och med nästa år.
Jag kan snabbt inflika en annan fråga vi får titt som tätt, och det är, när kommer X eller Y som gäster podden? Och då kan vi bara säga att antagligen har vi frågat dem, men de har tackat nej. Det brukar alltid vara så. Alla kända Twitter-profiler, många andra kända investerare har vi frågat. Och det brukar ofta vara att de tackar nej om de inte har varit med.
Precis, och ja, exakt. För vi har ju varit på och pratat med nästan alla som säger Twitter-profiler och så som folk föreslår. Och oftast har det att göra mycket med anonymitet. Väldigt många på Twitter är anonyma, och de vill vara det av en anledning. Och vissa känner sig obekväma. Och sen finns det överlag de som ogillar formatet. De vill gärna skriva, de vill inte prata. Och då får man respektera det. Men tro mig, vi ligger ju på...
Ja, tycker att vi är fullständiga idioter och inte vill...
Men det är ingen som har sagt det. De brukar välja nog skylla på något annat.
Ja, det är sant.
Men om det är någon tröst så ligger vi ju på. Vi brukar påminna åtminstone någon gång per år och att säga så här, har du ändrat det? Har ändrat sig. Och ibland har det hänt att de har ändrat sig. Och oftast har det inte hänt att de har ändrat sig. Vem tar mest i bänk? Frågar att Linda och Henrik och VOS Capital. Och det är en klassisk fråga, vad man bänkar. Det har vi ställt frågan. Jag tror till och med vi har ställt den frågan till några gäster, va? Det är en sån klassisk fråga.
Du crossfittar ju, så att du bänkar väl inte ens längre. Men jag tror, i din prime, för då var du ju någon jäkla bänktävlare, så tror jag att du har bänkat mest. Du satt väl på 300 kilo eller något sånt?
Ja, nästan 300 kilo. Inte riktigt. Nej, jag höll ju på med styrkelyft förut, men jag var aldrig särskilt duktig på styrkelyft. Men 125 tror jag gjort på tävling i alla fall. Men med tanke på vad jag själv vägde då, så var det verkligen ingen siffra att skryta med. Men jag, då brukar jag i alla fall, om man får frågan om på fest någon gång, då får man ju säga tillägg att det var ju 125 kilo med stopp. Man stoppar ju alltid i botten på en styrkelyftstävling. Och det gör det ju lite svårare när man studsar.
Exakt.
Men på någon crossfit liksom skojtävlingar som var nyligen, jag tävlar ju inte liksom på riktigt i crossfit, men vi hade någon sån amatörgrej förut, då låg det kring 110 eller någonting i alla fall, så hade det väl fortfarande då. Men nej, jag bänkar väldigt, väldigt sällan.
Det är snyggt. Jag bänkar inte alls på längre på gymmet. Back in the day, uni days, då hade man väl 117,5 som bäst. Så du tar ju ledningen där. Såklart. Sen vinner jag ju på att jag är snyggare och snärtare.
Det känns ju som en typisk så här grabbig grej dock. Man ska ju springa milen under timmen och minst bänka 100. Då, i alla fall, då är man ändå godkänd liksom, och medlem i klubben på något sätt.
Håller med. Utan det så, you ain't a man, son.
Två avslutande frågor här tänker jag, som är lite seriösa och intressanta tror jag. Största och vanligaste misstaget ni gjort i era investeringar från @aktieanarkisten?
Ja, jag kan börja där. Jag har fruktansvärda problem med FOMO. Fear of missing, det har jag fortfarande alltid haft. Fear of missing out. Och det är liksom så här, delvis att det kan vara att man köper in sig alldeles för snabbt innan man har gjort tillräckligt med liksom research, och det brukar gå jävligt dåligt. Det liksom, mina största smällar har ju alltid varit på det. Otippat. Men sen har jag också liksom, och en av anledningarna varför jag inte har många mindre liksom innehav i portföljen, det är för att om ett av dem drar iväg, om man inte kan allokera tillräckligt mycket, då gör det jäkligt ont. Det gör mer ont hos mig än om jag missar det eller står utanför.
Och där är jag, förlåt att jag bryter, men
det blir så mycket woulda, coulda, shoulda.
Men för att inte hålla på att repetera, men för jag har ju samma grej egentligen. Det är mycket, mycket FOMO. Men för mig har det varit då lösningen att jag köper in en då bevakningspost, och sen får man skala upp den över tid. Så rör man fall med lite grann. Och för mig funkar det däremot, för mig är det tvärtom. Om den då drar iväg, ja, det var en skitsumma att stoppa in, men då känns det ändå bra. För ja, då var jag ändå med på resan, och det känns lite bra i magen. Då kan man ändå säga att man kan man skryta om det på krogen, att man var i alla fall var med i den aktien.
Ja, det är sant. Så sitter du, slipper du sitta på en massa sjunkande skepp som jag gör.
Nej, och jag håller med dig. Jag drivs FOMO är tyvärr någonting som driver en jättemycket. Och man blir bättre och bättre på det med åren att kunna lägga ifrån sig fler av de här grejerna. Men man kommer aldrig bli av med det helt. Och mitt största problem är samma. Liksom. Jag ser det jättetydligt i många aktier. Att, bland annat också att jag köper oftast mer på att den går upp, aktien. Det hänger lite ihop. Jag har ju ofta handlat mycket, alltså jag handlar ju mycket på momentum på sätt och vis. Eller det är någonting jag tar i beaktning i alla fall i mina investeringar. Det är sällan jag köper riktiga liksom, fallande knivar och sån sak. Jag gillar ju att köpa saker som går upp. Och det är lätt också då att man ökar i de innehav man har när det går upp, för att man då inbillar sig att oj, nu har den gått upp jättemycket, då bekräftar det mitt case, vilket inte gör, för att en rörelse över en dag är ju knappast totalt ointressant i långa loppet, men det är väldigt lätt att råka köpa mer så att man tror, oj, nu sticker den iväg, och det betyder ju oftast att det kommer kanske en minusdag direkt efter, vilket gör att man då hamnar lite fel med det köpet. Det är lite synd. Jag skulle behöva jobba på att köpa när det går ner och sälja när det går upp istället för att göra tvärtom. Men med det sagt så är det ju kanske en liten tröst för alla andra som känner igen sig i det, att man kan få helt hygglig avkastning i alla fall. Det är okej att göra lite misstag så länge man gör mer rätt än fel för det stora hela.
Ja, du behöver inte ens göra mer rätt än fel. Du behöver bara satsa mer på det som du har rätt i än det
du
har fel.
Helt rätt, absolut. Du kan ha 1 av 100 rätt så länge du då liksom verkligen satsade hårt på den som funkar.
Mm. Ja, precis. VC-metoden.
Sen fick vi från @Victorins största förebilder inom investering och varför. Och här får vi såklart, vi får ju dels grunda här genom att säga att alla de vi har tagit upp våra tidigare sommarserier med legendarer som Peter Lynch, Warren Buffett, Howard Marks och så vidare är förstås stora förebilder. Men sen tycker jag den är lite svår att svara på, för det förändras ju också över tid ganska mycket. För mig har Peter Lynch varit jättebidragande genom att tänka på GARP, alltså Growth at a Reasonable Price. Det vill säga, jag vill ha tillväxtinvesteringar, men de ska vara ändå till rimlig värdering. Man kan inte släppa värdering helt. Sen samtidigt har man influerats mycket av Charlie Munger som pratar om att du ska ha liksom, kvalitetsbolag och våga äga dem i tid. Och att prislappen kanske inte är så himla viktig ibland. Influerats jättemycket av Howard Marks som pratar om att liksom, risken och begränsa nedsidan och så vidare. Så att det är jättesvårt att förändras mycket över tid. Och sen tycker jag också i många perioder att man kanske influerats väldigt mycket av mer kanske ett folk på Twitter. Jag vet att både du och jag influerats mycket av Magnus Andersson på Twitter, att man gillar att ha en koncentrerad portfölj, eller man dras i alla fall åt det. Jag har inte lyckats med det, du har ju lyckats med det, men man liksom har dragit mycket åt det. Det är ju faktiskt han som har varit en jättestor bidragande faktor till att många idag, till och med på Twitter, går mot koncentrerad portfölj. Sen kan man hävda att det beror på att vi har haft en väldigt trevlig uppåtgående marknad, men oavsett så har han ju då uppenbarligen varit, ändå haft ett inflytande. Så det finns jättemånga sådana på Twitter som har varit väldigt, väldigt duktiga, som också influerat den. Så att jag kan inte säga en enda förebild. Jag tycker också att det kanske känns lite farligt att bara ha en enda förebild. Utan det är väldigt, väldigt många olika som samverkar.
Jag drar Cavastus-svaret. Jag har inga förebilder.
Nej, du går inte ut på nitar heller, som tur är.
Ja, där, tyvärr har man inte tagit hem den. Jag får gå på nitar hela jäkla tiden.
Och om man ska säga någonting som riktigt kommer att röra upp folk kanske här, det är att till och med Cavasto är ju till viss del någon form av förebild. Hans strategi faktiskt har influerat min strategi ganska mycket. Och han hävdar att han inte har en teknisk analys, vilket är bullshit. Han är MA200 är bland hans viktigaste verktyg och sådär. Så att han säger mycket saker som inte hänger ihop. Men någonting han har sagt som jag tycker är vettigt, det är hans, det här klassiska, han köper fundamentalt starka bolag i uppåttrend. Och det är faktiskt någonting som har influerat min strategi väldigt mycket. Och jag såg också, jag fick en del frågor om den här swingtrading-strategin som jag pratade om ibland. Och det är ju inte bara en swing trading strategi utan det är ju liksom hela min strategi, men ibland blir det svingarna över flera år och ibland blir de över en vecka, eller ja, det är sällan så kort tid i och för sig, men och det är ju att jag handlar ju väldigt mycket på, dels jag vill ha ett fundamentalt bolag, det ska finnas momentum, inte bara liksom i priset utan också i bolaget, i den fundamentala verksamheten. Så ofta ser du tillväxtbolag, bolag som hela tiden växer, som har någon form av, som sagt, momentum och är fundamentalt starka, som Cavasto skulle kalla dem, men också en uppåttrend gärna. Jag vill gärna se att aktien rör sig uppåt. Jag är inte jätteintresserad av att hitta de här oupptäckta bolagen och liksom ska få mer rätt än marknaden på något sätt, utan jag tycker det är helt okej att köpa ett bolag som redan är upptäckt men som fortsätter vara intressant. Det är lättare att sälja aktierna dyrare till någon annan om alla andra gillar bolaget också.
Ja, det var ju jag kommer inte ihåg, det var länge sedan nu, den här vad är det, den här investment Tiger Club eller Tiger Funds eller vad fan de nu heter, jag glömmer alltid bort. Men det var något avsnitt, och jag tror att det var kanske en tidigt avsnitt i Invest Like the Best eller liknande. Och då sa ju grundaren där, om han skulle ge ett enda råd till, och det här är inte mitt råd, det här var då hans råd, men det glider in på MA200. Och det var, skulle han ge ett enda råd till investerare, det var att liksom börja utnyttja MA200 i din handelsstrategi. För då skulle du dra, liksom, du skulle minska på antalet förluster i portföljen. Rätt drastiskt.
Och med de bevingade orden kanske vi ska runda av det här. Eller vad tycker du? Superkul för att det kom in mycket bra frågor. Och det tackar vi verkligen för. Och vi hoppas på 200 spännande avsnitt framöver också, eller hur?
Absolut.
Och så vart då ska vi påminna att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi pratar ju bara om vår egna filosofi och vilka case vi kollar på just nu. Som ni hörde i den här podcasten, det här avsnittet, så betyder egentligen ingenting någonting. Ibland kan vi prata om case som vi tycker är jätteintressanta men inte köper, och ibland köper vi dem några veckor senare eller inte alls. Med det sagt vill vi tacka våra sponsorer för det här avsnittet. IG.com och NBX.
Ja, och du sa ju att ingenting är köprekommendationer. Däremot är det en stark, stark rekommendation att gå in på våran länk till OpenSea i avsnittbeskrivningen och klicka hem en av våra NFT. Det vore svinkul att träffa er på en middag någonstans sen. Ni fyra som blir stolta ägare av de här NFT:erna. Och om inte annat, gå in och titta på dem, för de är jäkligt snygga. Vi har ju haft en grafik på det här som har varit otroligt duktig, tycker jag. Super, super roligt att kolla på dem. Jag garvar varje gång.
Ja, de är svinroliga. Och oavsett om någon köper dem eller inte, så tycker jag att det var ett jäkligt kul projekt och som vi har suttit och spånat på och pillat med. Vill du ge oss feedback på våra NFTs eller på den här frågestunden vi har haft idag, kontakta oss då på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Gärna femstjärnigt. Och vill du inte ge några stjärnor alls, ja, då kan du sticka och brinn, för vi vill inte ha en recension.
Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. 200 avsnitt, inte illa. Vi hoppas på åtminstone 200 stycken till. Och vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.